Under temat Hållbarhetsdagarna hölls i mitten av maj en föredragsserie med den gemensamma nämnaren Risker och möjligheter i vårt samhälle. Programmet som följer handlar om ekosystemtjänster och vårt beroende av dem. Här talar Madeleine Tillbom från Naturskyddsföreningen om allt naturen gör gratis åt oss människor för att öka vår välfärd. Och därmed varför naturen är så skyddsvärd.
Jag heter Madeleine Tillbom, jag är biolog och jobbar också som gymnasielärare på gymnasiet i Fredrik Bremer gymnasiet i Haninge. Jag undervisar biologi, geografi och naturkunskap och är också aktiv medlem då i Tyresö Naturskyddsförening. Och jag ska prata lite om ekosystemtjänster och faktiskt jag lägger det här på ett ganska allmängiltigt nivå därför att det finns väldigt mycket studie och forskning på det här. Men jag ska prata lite grundläggande om ekosystemtjänster. Och ekosystemtjänster, det är ju tjänster som naturen tillhandahåller oss gratis från ekosystemen. Det är produkter och tjänster då som är viktiga för vårt välbefinnande. Och det är så självklart att man kanske inte tänker på att man använder olika ekosystemtjänster. Och ekosystemtjänsterna produceras ju av ekosystemen. Så att vi är ju helt beroende av livskraftiga och motståndskraftiga ekosystem på jorden. Men 60% av alla ekosystem är ju hotade idag. Av olika anledningar. Bland annat att vi har ju brett ut oss och använt de här ekosystemen till exempel städer och odling och så vidare. Och arter försvinner idag, precis som du sa, i en väldigt stor takt. Därför att arter har alltid försvunnit på jorden. 98% av alla arter som har funnits på jorden har dött ut. I främst 5 stora massutdöden. Där det senaste stora massutdöden var ju under när dinosaurierna dog ut. När den här meteoriten då troligen träffade jordytan och det blev natt nästan i 6 månader. Vilket gjorde att dinosaurierna dog ut, men det blev en nisch öppen för däggdjuren. Och det var därefter däggdjuren kunde utvecklas. Idag så tror man att man är inne på det 6:e stora massutdöendet. Och det är ett massutdöende orsakat av oss människor. Så man kan ju undra vilken djurgrupp som kommer överleva det här. För nu kanske vår tid har varit, vi har dominerat på hela jorden. Speciellt de senaste 50 åren har människan påverkat ekosystemen oerhört mycket. Och det är inte bara det att man har påverkat, det är också produktionen, vad som produceras i de här ekosystemen. Idag använder de vi till grödor, kött, trä till exempel. Det är tjänster som vi använder, men det har varit då på bekostnad av andra typer av ekosystemtjänster. Och det som man är lite orolig för är också att ekosystemens hälsa, så dess förmåga att kunna klara störningar och förändringar har urholkats. Och det gör ju att de här ekosystemen är väldigt mycket mer känsliga för störningar och ett hot mot resiliensen. Och det är ju liksom, resiliens är ju ett systems långsiktiga förmåga då att stå emot störningar. Och om ett ekosystem utsätts kanske för många olika störningar så blir det till slut en tröskeleffekt och hela systemet kan kollapsa. Och det har man ju redan sett idag, till exempel torskfisket, inte bara Östersjön utanför Alaskas kust. Där än idag inte har återhämtat sig. Och det har ju betydelse såklart för vår förmåga att kunna producera mat. Man vill kan man klassificera de här tjänsterna i lite olika typer av grupper för att man lättare ska förstå det här. Försörjningstjänster, det är de produkter som människor helt enkelt använder. Alltså det är mat, vatten, trä, bränsle. Sen har vi reglerande tjänster. Och det är de här naturliga processerna då som till exempel renar vattnet, reglerar klimatet, motverkar erosion och jordförstöring och översvämning. Till exempel genom att man tar man bort vegetation eller kalhugger till exempel ett område så är det mycket större risk då för erosion och till exempel översvämningar. Kulturella tjänster. Någonting som inte är materiellt. Och det här tycker jag är nog så viktig ekosystemtjänst. Det är upplevelsen. Hur man upplever naturen, eller ett vackert landskap, eller sitta vid några klipper. Det är andlighet, kanske rekreation. Den här estetiska upplevelsen. Också turism. Och den är väldigt viktig för många människor. Det glömmer man ofta bort. Många människor är beroende av ute naturen för att må bra. Sen har vi stödtjänster. Det är naturliga processer då som stöder de här andra typer av tjänsterna. Fotosyntes, att vi har ett näringsflöde av näringsämnen och energi. Att det produceras jord. Att det finns jord är inte någonting som bara kommer av sig själv, utan det är organismer och mineraler från de bergarter som är under som blir jord. Har man tur så blir det en bra matjord som man kan odla i. Det här är bara några exempel då på olika ekosystemtjänster. Och när jag tar upp det här med mina elever som är på gymnasiet då, det brukar jag liksom ta som ett exempel om man tänker en dag i sitt eget liv, för att de ska förstå att nästan varenda minut de använder av sin dag är en ekosystemtjänst. Och då kan man börja med när man vaknar på morgonen, så tar man det första andetaget. Då andas man in syre, för det behöver man ju. 3 minuter utan syre så dör man ju. Vad är syre? Jo, det produceras av fotosyntiserade organismer, gröna växter och alger. Syret fanns ju inte i jordens atmosfär från början. Så att bara det första andetaget är en ekosystemtjänst som vi är helt beroende av. Sen går man upp ur sin säng, som kanske är av trä eller metall. Trä är ju en ekosystemtjänst. Man kanske har lakan av bomull. Man kanske har en madrass, det kanske är syntet. Syntet och plast. Plast är en oljeprodukt. Olja kan man säga är ju en produkt som har bildats av ekosystem som fanns för 400 miljoner år sedan. Där olika små organismer då trycktes ihop under tryck och värme och så blev det olja. Så det är ju också faktiskt en ekosystemtjänst. Sen går man och kanske sätter på kaffe. Vill äta frukost. Kaffe, mat och det är ju också ekosystemtjänster. All kött, alla grödor, allting man äter är en ekosystemtjänst. Vatten är en ekosystemtjänst. Tar man på sig kläder, bomull, lin, syntet, också ekosystemtjänster. Och sen åker man till jobbet. Om man är duktig cyklar man. Om man inte gör det så åker man ju bil. Och då använder man ju ett bränsle som är en tjänst från ett ekosystem. Olja eller etanol eller naturgas. Och sen fortsätter ju det här. När man kommer till jobbet så kanske man sätter framför datorn. Alla produkter från den här kommer ju från jorden. Mineraler och så vidare, plaster. Elen är ju också, kan man säga, en ekosystemtjänst. Så allting man använder i stort sett under hela sin dag är ekosystemtjänstbaserat. Och det här har man ju börjat förstå nu. Och hur man började förstå det kanske var att man upptäckte att först när det försvann så förstod man hur dyrbart det här var. Hur viktigt det var för vårt välstånd och vårt sätt att kunna få mat till exempel. En sån här intressant sak och lite sorglig sak är ju det här med pollinering. Många vet ju inte att många växter måste pollineras av insekter för att det ska bli äpplen och frukter och bär. Det kommer ju inte av sig själv, utan det behövs så insekter som pollinerar. Många kanske inte heller vet vad pollen är. Pollen är ju liksom blommornas halsvärmer som den här pollinerade insekten ska ta med sig till en hornblomma. Och då sker ju en befruktning, för blommor har ju sex faktiskt. Och då efter det så blir det ju en frukt, ett äpple eller ett bär. Och alltså var tredje tugga vi äter idag är från någonting som har pollinerats av bin. Och den här binas betydelse för jordbruket och vår matproduktion är oerhört stor. Men bina har ju varit med om, kan man säga, ett massutdöende av olika orsaker. Dels så finns det ett kvalster som heter varanokvalstret som har tagit kål på många bisamhällen. Men sen tror man också att de är ju väldigt störda av många bekämpningsmedel och det här monokulturerna som finns i många jordbruk. Och det här är ju en tjänst som absolut inte tänker på att ta för given. Om man inte hade bin eller andra insekter då som pollinerade växter, då skulle man ju få leva på en diet som då bestod av icke, alltså av de som är vindpollinerade, till exempel ris och majs och så vidare. Kött skulle bli en bristvara därför att köttproduktionen är beroende av grödor som är pollinerade av bin. Bina pollinerar också växter som används för vattenrening och markbindning och så vidare. Naturaliserad koldioxid, alla växter tar ju upp koldioxid och binder det i fotosyntesen. Honingen som bina producerar är också full av vitaminer och nyttigheter och antioxidanter. Och några som har fått känna på det här, vad det verkligen kostar att ha bin som inte fungerar som våra gratisarbetare, det är till exempel fruktdistrikten i Kina. Där har man inte sett några bin och humlor sedan slutet av 80-talet. Utan där har man alltså personer som fysiskt går ut med en pensel eller en liten vippa då och pollinerar varje blomma för hand med pollen. Det här är ju ett oerhört arbete och väldigt kostsamt. Troligen varför det inte finns några bin och humlor, det är troligen för att de har varit väldigt pigga på att använda ganska starka bekämpningsmedel i de områdena. Så att de har helt enkelt försvunnit. Och det här tar ju jättemycket tid, kräver mycket, en stor human insats då, arbetare. Man har beräknat det värdet av det som bina gör, pollinerar våra grödor. Det är ett värde till 1 900 miljarder kronor. Det är säkert lågt räknat. Det är vad det kostar när en ekosystem inte fungerar. Jag ska också ta några andra exempel där man har använt sig av naturliga ekosystemtjänster. Det här är ett område som ligger ganska nära New York, och istället då, där ville man rena vattnet, och istället för att bygga ett reningsverk då, som skulle kosta väldigt mycket pengar i dollar, så restaurerade man och återplanterade skog i det här området, Catskills Mountains. Och man fick då en naturlig vattenrening. Och det var ju inte bara att det var fint att återskapa naturen, utan man sparade ju faktiskt pengar på det här också. Istället för att bygga ett reningsverk då som skulle kosta 8-9 miljarder, plus att man behöver då ett underhåll per år för att liksom, ja, underhålla det här reningsverket då som skulle kosta 300 miljoner dollar, så återskapade man naturen då, då. Så att alla vann på det här. Det var win-to-win situation i det här fallet. Det finns också exempel på närmare håll. I Sverige, Lysekil, så ville kommunen komplettera sin reningsanläggning då, genom att man valde att odla musslor. Och Nordic Shell då användes också, de åtog sig att de skulle skörda de här musslorna som sen går på export då till Sydeuropa. Så man får ju också mat av det här. Förutom då att musslorna renar då otroligt mycket, alltså 425 ton kväve, 40 ton fosfor per år. Musslor är väldigt lätt att odla, för den här lilla mussellarven, den lever ju fritt i vattnet. Och den behöver bara någonting fast som den kan sätta sig på. Så sätter den sig fast och så börjar den växa då, så blir den mussla. Så att det är ju typ, det kostar nästan ingenting. Alltså, mussellarverna finns ju redan i havet, så man behöver liksom inte tillsätta någonting. Det här är också ett exempel på hur man kan spara pengar genom att använda naturens egna ekosystemtjänster. Ett ännu närmare exempel är koladammen här i Tyresö. Som man kan säga är ju en succé faktiskt ur alla möjliga olika perspektiv. Koladammen anleddes på någonting som heter Kolarängarna då, 97-98. Och det var ju för att man hade problem med dagvattnet och att sjöarna här, Albysjön och så vidare, hade för hög halt av näringsämnen. De var väldigt övergödda. Och då ville man bygga den här koladammen då, som gör då att det här flödet av dagvatten ska bromsas upp. Dels finns det fysiska barriärer som plockar bort liksom synliga saker som man inte vill komma ner i sjön. Sen är det också den här långsamheten i flödet gör att vattnet renar sig själv. Det är därför man är så intresserad av att ha till exempel våtmarker. Våtmarker renar vattnet. Diker man ut våtmarker så får man större eutrofiering, alltså mera näringsämnen åker direkt ut i sjöarna. Därför är våtmarkerna så viktiga. Och Koladammen är ju liksom en skapad våtmark av oss, kan man säga. Och den har ju blivit en succé. Och då det här långsamma flödet gör ju då att vattenkvaliteten till exempel i Albysjön, den har ju blivit mycket bättre. Därför att de här sediment, eller vad heter tungmetallen och andra föroreningar, de hinner inte fram till Albysjön förhoppningsvis, utan de stannar kvar. Däremot är det inte så nyttigt om man börjar röra i de här sedimenten i Koladammen, men det ska man ju inte göra, att man ska låta det där ligga kvar. För där finns det rätt mycket gifter. Men det här långsamma flödet genom den här konstruerade våtmarken då har ju förbättrat sjöarnas status i Tyresö. Och hela det här åsystemet, vattensystemet då.
Och Kallfjärden.
Ja, precis. Förlåt, Kallfjärden. Just det, det rinner ju direkt ut i Kallfjärden där. Och det är ju fortfarande är det ju ganska övergött där. Men det är i varje fall bättre. Och den biologiska mångfalden har ju ökat otroligt mycket där. Alltså idag finns det bäver. Det finns stora gäddor jag har sett nu. Det finns grodor. Det fanns lite fler sjöfågel förut, men jag vet att det också fanns mink där och de har tagit en del av det, så att minken vill man få bort därifrån. Ja, så därför har man faktiskt släppt ut fällor där. Men det har ökat mycket och framförallt är det också ett väldigt populärt utflyktsmål. Alltså här får man ju med massa olika ekosystemtjänster, det estetiska, reglerande, vattenrening, det ökar den biologiska mångfalden. Så det här var ju ett väldigt lyckat projekt. Som också har bidragit till en bättre miljö för vattensystemen. Även regeringen då har ju fattat galoppen med det här. Forskare har ju lagt fram det här under ganska lång tid med den här betydelsen av ekosystemtjänster. Men nu har även man fattat det här på en ganska hög statlig nivå. Och man har lovat nu, 19 mars då, så lade man fram en ny proposition där man lovade att 20% av Sveriges landyta och 10% av den marina miljön ska skyddas. Och man ska inom då beslutsfattare på alla nivåer, sa de. Ska man ta hänsyn till det här med naturens ekosystemtjänster? Så det är ganska starka krav faktiskt på att man ska vara insatt också inom alla politiska nivåer. Och miljöminister Lena Ek då lyfter fram det här som en av de viktigaste punkterna då på den här propositionen om biologisk mångfald.
Får jag fråga en fråga bara apropå det här? Ja. Om du vet det här beslutet, det låter ju jättebra. Men hur bestämmer man vad det är som ska skyddas? Och framförallt då om det är på alla nivåer att ansvar delegeras. Hur delegeras det ut om man inte har bestämt innan vad det ska skyddas?
Problemet är ju också att det här ska ske på frivillig basis.
Ja, precis.
Det var det jag tänkte visa sen. För det här låter jättebra. Men man vill att det ska ske på frivillig väg. För man har ju tagit bort väldigt mycket anslag till att bilda naturreservat. Man har dragit ner på anslagen att bilda naturreservat och nationalparken kanske vi inte gör, men naturreservat, och man vill ju även bilda marina miljöer som är reservat. Men de pengarna har man ju tagit bort i stort sett. Och då tycker man det här blir då frivillig väg. Är det då privata markägare som ska sköta det här? Ja, privat markägare är också kommunen såklart, men det här kan man ju ifrågasätta kanske. Om man inte måste gå in med starkare styrmedel för att få det här. Annars kommer man inte upp till de här procentsiffrorna, tror jag. Men det man vill också göra, det man också kan ifrågasätta, det är att man börjar ekonomiskt värdera de här ekosystemtjänsterna. Mm. Och det har ju Johan Rockström då, som är ju professor i miljövetenskap och också chef för Stockholms Resilience Center. Han har jobbat mycket med det här. Och det finns en dubbelsidighet i det här, men samtidigt så måste man ju värdera de här ekosystemtjänsterna ekonomiskt för att de ska få ett värde, för att man ska kunna räkna på det i olika projekt och budget och så vidare. Annars har de inget ekonomiskt värde, så kanske deras värde är lika med noll. Och då har man svårt att ta med det här i olika, när man tittar på olika saker då. Så att Jag tycker att det är både och, men jag tror också att man måste göra det. Man måste värdesätta de här ekosystemen ekonomiskt, på något vis sätta ett värde så att man har en siffra, även om man kanske inte tycker att det är okej. För att man ska kunna arbeta med det här, speciellt med de som inte är insatta i det här. Det tror jag är viktigt. Och på så vis så är ju konsekvensen och det långsiktiga målet är ju att stärka de här ekosystemen som producerar ekosystemtjänster. På så vis så stärker man ju också den biologiska mångfalden. Det finns ju en offentlig utredning som kom i oktober 2013. Jag blev ganska glad när jag såg det. Och den heter ju Synliggöra värdet för ekosystemtjänster, åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Och det är Miljödepartementet som har skrivit den här då. Och då att det finns en sån här offentlig utredning då, som de som är beslutsfattare och olika politiska nivåer och olika även organisationer kan titta på, är ju faktiskt också jätteviktigt. Och jag kan bara läsa rakt av vad som står där. Även om det är byråkratsvenska så tycker jag att det är ganska viktigt. Utredningen har haft uppdrag att analysera åtgärder, föreslå metoder och insatser för att bättre värdera ekosystemtjänster och för att förbättra kunskapsunderlaget om ekosystemtjänsternas värde för samhället. Samt att föreslå åtgärder som leder till att betydelse av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna världen blir allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. Om man tolkar det här så betyder ju faktiskt det här att det här ska vara med i alla beslut egentligen som man gör, alla större beslut, politiska beslut. I alla fall en stor del, och att man tar hänsyn till det här. Man trycker verkligen på att det ska integreras, man ska ta hänsyn, det har ett ekonomiskt värde, vi får inte glömma bort det här. Så att den här ju, kommer nog bli ganska viktig, hoppas jag. Man kan i alla fall härleda till den här. Jag har själv inte läst hela rapporten. Jag ska titta på den i sommar, tänkte jag, när jag har lite mer tid. Jag har tittat på lite olika delar, men här är man ju tydlig vad man vill. Man vill ha med det här i de politiska besluten. Det här är viktigt, man har förstått det.
Jag har en fråga, för att jag tänker som ekosystemtjänstebegreppet används mycket idag i planering och beslutsfattande. Mm. Så handlar det ju om ekosystemens värde för människan i det ekonomiska systemet.
Mm.
Och med en sån uttolkning så tycker jag att vi inte rör oss från egobilden till ekobilden, utan att vi fortfarande står kvar i egobilden. Men vi har synliggjort hur pass beroende vi är av allting.
Mm.
Men naturen finns ändå till för våra ekonomiska systems skull. Och sen vet jag att om man rör sig utanför det sätt som ekosystemtjänster används mycket i planering och beslutsfattande, så finns ju den här andra bilden där man ser människan som en slags varelse bland många andra slags varelser på jorden, och där man också kan hävda att naturen har ett värde i sig själv, alldeles oavsett värdet för det ekonomiska systemet. Och jag tycker de här balansgångarna är jättesvåra, för att samtidigt så jag skriver under på att om man pratar med det ekonomiska systemet på det ekonomiska systemets språk, om man säger kronor och ören, så får man ett betydligt större gensvar än om man ifrågasätter det rimliga i att såga ner 100-åriga ekar bara för att man har kommit på att man har en väg där. Men jag saknar en, jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det här.
Men jag tror att
det är en jättesvår balansgång.
Precis, men att man lägger in det här med ekonomisk värde, det kan bli liksom bryggan till beslutsfattare att förstå liksom att hur man ska värdera ekosystemtjänster. För annars blir det mycket så här, biologer och forskare säger naturen är fin och vi ska bevara biologisk mångfald och bla bla. Ja, men varför det liksom? Alltså, jag vet ju varför, och människan klarar sig inte utan ekosystemen, men ekosystemen klarar sig utan människan. Så är det ju. Jorden kommer ju leva vidare utan oss. Det är att vi är ju beroende av ekosystemen. Vi måste ju förvalta dem och vara rädda om dem. Annars har vi liksom ingen framtid. Och jag tror att det är en fara att värdesätta någonting ekonomiskt, att sätta en siffra. Men jag tror också att det kan vara en hjälp.
Ja, men det tror jag med.
För att man kommer ändå ha det här perspektivet. Många har ju det här, naturen är till för oss. Många tycker ju så, eller upplever det så. Så är det ju. Och då måste, om man tar med den här ekonomiska värderingen, då får man ju med viktigheten av ekosystemtjänster också. Annars kanske inte den kommer med alls. För många tror ju inte att man är beroende av naturen. Alltså att varje, nästan varje handling eller andetag eller är någonting som ekosystemtjänsten har producerat. Det förstår man ju ofta inte.
Får man en sån siffra som på bina där, vad de är värda?
Ja.
190 miljarder eller vad var det?
Alltså ja, 1900 miljarder dollar.
Det är så siffror så att det svårt att ta till sig om man jämför med andra, annan ekonomisk.
Precis.
Det är viktigt.
Men man låser sig också fast när man får en siffra. Så kan man bli väldigt låst vid det också. Det är också det som är farligheten. Ofta kanske det är beräkningar som underskattar liksom värdet också. Men jag tycker det här är ett led att nå längre fram för att synliggöra det här, precis som den här offentliga utredningen visar. Man både synliggör och integrerar det och försöker implementera det i olika beslutsprocesser.
För ett minimivärde istället för att säga att det inte kostar någonting alls.
Nej, men precis, för nu är det ju gratis, ja. Tror man. Det är ju inte gratis. När det försvinner ser man att, upptäcker man att det inte är gratis.
Vad frågar här borta?
Ja, jag hade bara det, en liten fråga, men jag undrar alltid när man pratar om bina, så pratar man, så brukar man säga att då får vi mycket färre, mindre skördar och färre äpplen och sådär. Men jag undrar, liksom, får man några överhuvudtaget? Varför säger man så? Liksom, vad är det som gör att vi ändå får?
Det är ju, andra insekter pollinerar ju också, humlor och blombin. Och det finns andra typer av insekter som också pollinerar, fjärilar och så. Så att, men bina står ju för en väldigt stor del, för att i mängden är de ju så många. Så. De andra är ju ofta ganska, ibland... att de har en specifik värdväxt som de använder också, medan många bin pollinerar ju, jag vet inte, man har gjort beräkningar på hur många tusen blommor de pollinerar på en dag. Alltså en människa kan inte pollinera 1000 blommor på en dag om man fysiskt skulle gå där och dutta liksom. Nej, det skulle vara svårt i varje fall. Så att det, men som sagt, det är inte bara bekämpningsmedel för bina, det är ju också det här kvalstret som de har fått som tar koll på dem.
Ja. Vad är kvalstret?
Det är som ett litet, man kan säga att det är som en liten fästing eller nästan som skabb på dem, som ett litet djur som biter sig fast och suger vätska från dem, ett kvalster som gör att de inte mår så bra och faktiskt dör. Och det heter varan och kvalster, och det har ökat jättemycket faktiskt, det tar koll på dem. Ja.
Jag har en fråga. Du är ju gymnasielärare och då undrar jag, så hur mycket kunskaper har eleverna? Innan, är det många som har förkunskaper eller alltså, är det så att man inte har fått med sig det här överhuvudtaget från grundskolan? Eller? Det är ju väldigt frikopplade från naturen, liksom. Det har ju blivit så, men hur ser det ut idag?
Det är väldigt olika från vilka skolor man kommer ifrån. Vilken lärare man har haft faktiskt. Det är ju så att läraren är väldigt viktig faktiskt för medtiden. Så har läraren, alltså det ingår ju i kursen, det är inte det, men... Men många har fått med sig mycket av det här och en del kan ingenting alls. Mm. Och det kan ju vara att man faktiskt har hört det men inte orkat bry sig, jag glömt bort det där, för det får man göra. Men många håller på med hållbar utveckling väldigt mycket, så de är ganska trötta på det när de börjar med gymnasiet. Mm. Så att, ja.
Det beror också lite på det där med att om man kan eller inte, om man hänger med i skolan och sånt. Mm. Man typ är uppe jättesent på kvällarna och spelar hela nätet och man kan typ sover på dagar. Så.
Jag skulle vilja säga att det är de stora problemen med tanke på det här med PISA, det är ju att eleverna inte pluggar utan att man är hemma och spelar. Man har med sig fritiden till skolan, datorer och mobil, istället för att ta med sig skolan hem. Det är ett stort problem. Men det är lite olika vilka bakgrundskunskaper man har. Så. Men många tonåringar är tyvärr lite trötta på miljö. När man pratar med miljö med tonåringar och barn och så får man ju tänka på att det här blir ju lätt en miljöångest. Alltså det man lägger fram, det här med hållbar utveckling och klimatet och biologisk mångfald och massstöd, det blir gärna lite tungt. Och då blir man ju passiv kanske, för man känner sig, nej men det spelar ingen roll vad jag gör, det går ändå åt skogen. Och som tonåring är man ju lite så svart och vit ändå. Så det gäller att lägga fram det här på ett bra sätt och komma med bra exempel och peppa och tänka på att ni är framtidens beslutsfattare och tänk vad bra att ni vet det här. För annars kan det bli lite för svart och lite för tungt kan jag tycka. Det är ju många som råkar ut för det som håller på med miljö också, att man blir lite så akut, det är så mycket som är tungt liksom. Så att, ja, det tycker jag är viktigt. För framtiden, så att man orkar engagera sig och bry sig. Man måste ta upp de goda exemplen, vad man kan göra istället. Och att man faktiskt jobbar ju jättemycket med det här nu. Jag menar, det är en offentlig utredning, det integreras i alla politiska nivåer, det finns forskare, det finns centrum för det här. Det händer ju faktiskt någonting, det är positivt. Man har ju kommit på det här hur viktigt det är. Så just det här tycker jag är, där ser jag i alla fall positivt på utvecklingen. Det måste vi göra. Annars så.
Stort tack.
Ni har hört Madeleine Tillbom från Naturskyddsföreningen tala om allt naturen gör gratis åt oss människor för att öka vår välfärd och därmed varför naturen är så skyddsvärd.